Exodus är vårt tema för predikningarna här nu under ett antal söndagar. Och Exodus, det är ju det engelska namnet på andra Mosebok, där vi finner den fantastiska berättelsen om hur Israels folk, som var då slavar i Egypten, hur de räddas ur det slaveriet. Genom att släpp mitt folk, kliver Mose fram, släpp Guds folk. Och de blir räddade ut ur slaveriet, de går genom vattnet, i öknen, upp på berget och in i löfteslandet. Och allt detta är inte bara en berättelse om hur Israels folk där och då blev räddade och den här fantastiska berättelsen. Utan den här berättelsen ger oss också förklaring till vad är det som sker med oss när Kristus räddar oss ur syndens slaveri. När han triumferar över ondskans alla andemakter på korset och liksom triumferar, är Herre och räddar sitt folk. Han för oss genom vattnet in i en öken, det ska vi prata om idag. Upp på berget och in i löfteslandet. Så jag hoppas att du hänger med här i serien. Har du med din bibel så ta fram den. Vi kommer slå mycket i bibeln här idag. Och kanske också mellan söndagarna. Att du faktiskt tar och läser lite från andra Mosebok. Följ med i berättelsen. Låt det få gripa tag i dig också. Att det som vi läser om där och då, det här handlar också om här och nu, om vårat liv, och det är högst aktuellt för oss. Jesus, han räddar oss ur syndens slaveri. Han bryter alla måsten. Han krossar dödens makt och för oss ut i frihet. Det är nästan som man kan få ett litet halleluja på det. Eller ett amen kanske, eller något sånt. Ja, visst är det härligt ändå. Vi ska vara i öknen, men det fortfarande härligt lite då och då också. Han för oss genom vattnet, som både är en förebild på dopet som vi har fått vara med om idag, men som också är ingången i att följa Jesus Kristus, han som ger oss av sitt levande vatten att dricka. Han är med oss genom ökenvandringen. Det ska vi stanna upp kring idag. Han för oss upp till berget, till sin härlighet och helighet. Han ger oss lagen i våra hjärtan. Och han har förberett en plats där vi för evigt ska få vara med honom. Wow. Det finns mycket gott att hämta från dessa texter, verkligen. Och för att gå in i den texten som vi sedan ska läsa, så väljer jag att börja i andra Petrusbrev 2 och 9-10 innan vi går till andra Mosebok. Som berättar om hur vi är Guds folk idag. Jag läser: men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Har ni förstått nu att det är om dig och mig vi ska prata om här idag? Om Guds eget folk. Gud, han har gjort någonting för oss. Han har räddat oss ur någonting. Han vill göra någonting i oss. Och han vill göra någonting genom oss. Vi står upp och så ska vi få läsa dagens text från andra Mosebok kapitel 15. Och vi läser en bit, så häng med här nu. Därefter lät Mose Israels barn bryta upp från Röda havet, och de drog ut i öknen Shur. I 3 dagar vandrade de i öknen utan att finna vatten. Sedan kom de till Mara, men de kunde inte dricka vattnet där eftersom det var bittert. Därför kallade de platsen Mara. Då klagade folket mot Mose och sade: vad ska vi dricka? Men han ropade till Herren, och Herren visade honom ett visst laxträ. Han kastade i vattnet, och då blev vattnet sött. Där förelade han folket lag och rätt, och där satte han det på prov. Han sa det, om du hör Herren din Guds röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, för jag är Herren din läkare. Sedan kom de till Elim, där det fanns 12 vattenkällor och 70 palmer, och de slog läger där vid vattnet. Hela Israels församling bröt sedan upp från Elim och kom på den 15:e dagen i andra månaden efter sitt uttåg ur Egypten fram till öknen Sin mellan Elim och Sinai. Och hela Israels församling klagade mot Mose och Aaron i öknen och sade, om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten, där satt vi vid köttgrytorna och åt oss mätta. Men ni har fört oss ut i öknen för att låta hela församlingen dö av svält. Då sa Herren till Mose, se, jag ska låta det regna bröd från himlen åt er. Folket ska gå ut och samla så mycket de behöver för varje dag. Så ska jag pröva dem om de vill vandra efter min lag eller inte. Vi ber. Herre, öppna våra hjärtan för ditt ord och för din helige ande. Tala till oss idag. Vi vill förstå ditt ord. Vi vill få ljus över detta så att vi får tag i dina sanningar. Vi vill följa dig. Så vi ber, Herre, var med oss i den här stunden. Var med i det här budskapet, Herre. Uppenbara dig själv så att vi får förstå vem du är. Vilka vi är. Vad du har kallat oss till. Och vad du har tänkt, Herre. Vi lägger allting i dina händer. Amen. Varsågod och sitt. Ja, när vi delade upp dessa olika teman så fick jag i öknen. Och jag har gått och smakat på detta ämnet ganska länge. Så vi ska läsa mycket Bibel idag. Men i öknen, vi läste i texterna här att han satte folket på prov. Och han säger att där ska jag pröva dem. Ni vet, i vår vandring med Jesus så är det väldigt mycket härligt som vi får vara med om. Men livet är inte bara härligt hela tiden. Och Bibeln har ganska mycket att säga när det handlar om prövning, ökentider. När liksom allting inte är på topp. Där någonstans så finns det ett guld att vaska fram. Så jag har faktiskt sett fram emot att få prata om i öknen. Jag hade en kollega som lite irriterat sa till mig. Jag jobbade på ett företag där helt plötsligt så blev det en omvändning i liksom ledningen. Och jättemånga fick sluta, nästan alla på företaget. Och det var liksom en så deppig tid de där första dagarna. Så är det en kollega som möter mig i korridoren och han blev så arg. Hur kan du se så glad ut liksom? Till och med nu, förstår du inte vad illa det är liksom? Hur kan du alltid vara så glad? Så sa jag till honom, men du, vi har ju varit kollegor nu länge. Vi har väl jobbat ihop i 10 år eller någonting. Ja, men jag har ju det så här, sa jag. Att det är klart att jag också är ledsen för allting som har gått. Men jag har ju någonting med mig, du vet ju det. Ja, jag vet det och jag vill inte prata om det, sa han. Så gick han iväg. Men jag tror att mitt i prövningen, mitt när vi går igenom det där jobbiga, så finns det någonting i oss som bär oss, som inte bara är beroende av omständigheterna, utan det finns en djup, djup grund att stå på. Det finns en tyngd i tron på Jesus Kristus som gör att stormen kan komma. Musiken kan tystna. Det kan bli så jobbigt i det yttre. Men den där grunden att stå kvar på Kristus, den håller alltid. Jesus är vårt föredöme och vi läser om honom i Matteus kapitel 4. Hur han fördes ut i öknen. Från vers 1. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren fram och sa till honom. Om du är Guds son, så befall de här stenarna så att de blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet, människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Jesus, han var en människa precis som du och jag. Han var 100% Gud, men han var också 100% människa. Och när vi relaterar till ökenperioder i livet, när vi relaterar till den jobbiga tiden, den tuffa tiden, det kan vara på så många olika sätt den här tuffa tiden kommer till oss. Men jag tror att du känner igen det i ditt liv också. Så kan vi alltid titta på Jesus. Jesus, han hade sin egen erfarenhet av prövning. Han hade sin egen erfarenhet av att kliva ut i öknen. Israels folk, de fick vandra i 40 år i öknen. Men Jesus, han var där i 40 dagar. Till slut blev han hungrig. Det kan också vara lite trösterikt om någonting. Ja, han blev också hungrig. Men Jesus, han gör någonting som Israels folk inte gjorde. När Israels folk hade varit 3 dagar så började de tycka, vi har inget vatten. Det kanske vi hade också tyckt eftersom de inte hade haft vatten. De kommer ut i öknen, de har inget bröd och genast blir de oroliga. Och folket, så kanske vår naturliga respons, det är att anklaga Gud. När vi inte ser vägen, när vi inte liksom känner att hallå, jag trodde att det skulle vara på ett helt annat sätt. Så kan vår första respons vara att anklaga Gud. Men det Jesus första respons är, det är inte att anklaga Gud. Utan att det är stå tryggt och lita på Guds ord. När folket ropar efter bröd, hallå vi är hungriga här. Så vet Jesus att det finns ett bröd som är djupare, som går in i själens och andens liv på ett sätt som vanligt bröd inte kan göra. Det brödet pekar Jesus på. Men det vi gör, det är att vi gärna vill ha annat bröd. Vi går tillbaka till andra Mosebok igen. Där folket ropar, om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten. Där satt vi vid köttgrytorna och åt oss mätta. Men ni har fört ut oss hit i öknen för att låta hela församlingen dö av svält. I öknen så prövas vi i våran tillit till Gud. Vem är det som har räddat mig? Vem är det som har gjort mirakel i mitt liv? Vem är det som jag är kallad att följa på vandringen längs livet? Och det kan darra lite i oss. Kommer det här att hålla? Har jag valt rätt? Och även om de visste ju att de lämnade ju ett över 400 års slaveri i Egypten. Det borde inte vara rimligt att längta tillbaka dit. Så längtar de tillbaka till köttgrytorna i Egypten. Det här kan hända oss också i våra liv. Okej, jag har valt att följa Jesus. Var det verkligen rätt beslut? Blev det inte lite väl kostsamt? Kosta vad det kostar vill sjunga jag på söndagen. Men på måndagen undrar jag om jag verkligen ville betala ett pris. Men det är så att det är värt det. Det är värt att följa våran frälsare och våran Herre även när vägen leder ut till öknen. Och det Herren säger till Israels folk, det är att han låter dem få bröd. Då sa det Herren till Mose, se jag ska låta det regna bröd från himlen åt er. Och folket ska gå ut och samla så mycket de behöver för varje dag. Ni vet, när vi går igenom prövningar så prövas vi faktiskt inte mer än vad vi klarar av. Det kan vara svårt att känna det ibland. Är det verkligen det här någonting jag klarar av? Men Jesus, han ger oss det vi behöver för varje dag. I Fader vår, i bönen, så får vi be, ge oss idag vårt dagliga bröd. Och det är meningen att vi, precis som Israels folk när de gick igenom i öknen, ska lita på att varje dag kommer det jag behöver. När jag fortsätter lita på Gud, hålla fast vid hans löften, jag knegar på även om jag inte ser vägen, så kommer jag få mitt dagliga bröd. det jag behöver. Det stod om mannat att det var någonting som började helt plötsligt bara komma ner från himlen. Och varje morgon när de gick ut från sina tält så fanns det att samla ihop på marken. Man samlade ihop det, man tog med det tillbaka sitt tält och så bakade man det brödet man behövde för dagen. Och första dagarna var det ju lite... Ja, men vad ska jag säga, lite oordning där, för att folk hade ju olika kapacitet att samla in, så någon körde på och bara nu kör jag mycket liksom, den där borta är inte så snabb, jag tar lite till här, och någon annan kanske inte hade fått ihop så mycket. Men så varnade Gud dem och sa att nej, det ska bara räcka för er familjs behov och bara för denna dagen. Så när de hade samlat ihop mycket, nästa dag då gick det inte att äta. Och så lärde de sig långsamt, men de lärde sig att samla ihop det de behövde för den här dagen. Och att lita på att nästa dag skulle det komma nytt manna att samla in för den dagen. Vägen genom öknen var verkligen en tillitsövning för Israels folk. I 5 Mosebok kapitel 8 står det så här: kom ihåg hur Herren din Gud i 40 år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig och pröva dig och så lära känna vad som var i ditt hjärta, om du skulle hålla hans bud eller inte. Han ödmjukade dig och lät dig hungra och han lät dig äta manna, något som varken du eller dina fäder kände till. Han ville lära dig att människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Herrens mun. I öknen leddes folket och leds vi för att ödmjuka oss. Vi behöver bli ödmjuka. Vad är motsatsen till ödmjukhet? Jo, men det är stolthet. Stolthet, det var det som gjorde att farao reste sig upp mot Gud. Ville förtrycka hans folk och ville inte släppa dem. Farao som i sin arrogans säger, vem är Herren? Jag känner inte honom. Farao blir liksom symbolen för stoltheten och det som reser sig upp mot Gud. Men folket blir räddat undan faraos makt och farao blir krossad och förgjord av Herren på grund av hans stolthet. Och de som hade valt att följa farao, de fick samma öde som honom. Medan de som hade valt att lita på Herren fick följa med folket. Här om söndagen så refererade Andreas till att det var ett helt gäng löst folk som följde med när Israels folk lämnade Egypten. Och så var det verkligen. Det var Israels barn, men det var fler som liksom passade på och tänkte, det här vill jag följa. Och redan under plågorna som har varit i Egypten, de här olika plågorna som till slut gör att folket får bli fria, så är det människor som slutar följa faraos råd, börjar följa Guds bud och ser en välsignelse av det. Vi behöver ödmjukhet. När vi håller fast vid vår stolthet. Det är jag som kan vägen. Det är jag som vet allt. Jag har mitt eget liksom, liv utstakat. Då får vi följa vårt eget öde. Alltså vi får gå konsekvensen av att lita på oss själva. Men när vi ödmjukar oss och vänder oss till Herren och följer honom, då får vi del av både de välsignelserna som han har förberett för oss. Men vi får också ödmjuka oss i att vi inte vet vad som är bäst för oss. Och i ökenperioderna i livet så får vi lära oss att böja oss inför honom. Ödmjuka och pröva. Och så lära känna vad som var i ditt hjärta. Vad som var i ditt hjärta. Om du skulle hålla hans bud eller inte. Jag har förmånen att få sitta i undervisning mycket med unga människor, både i testamission, här i församlingen och på andra platser. Och många gånger pratar vi om detta, om buden. Hur ska vi förhålla oss till buden? Och allt det här som står i Gamla testamentet, gäller det oss eller gäller det inte? Kan man göra vad som helst? Vi vet att nåden gäller, men hur ska jag leva? Och det blir som ett, det är någonting att kämpa med lite. Buden är goda, säger ordet. Det är inget fel på buden i sig. Det som är svårt, det är att vi inte kan hålla dem. Ingen enda människa har kunnat hålla alla buden utom en. Och det är Jesus Kristus. Och jag tror att vi blir frälsta inte för att vi håller buden, utan för att vi sätter vår tro till Jesus Kristus. Det är det som ger oss frälsning. Det är det som för oss ut ur Egypten. Det är det som bekräftas när vi genom vattnet i dopets väg får följa Jesus och är på väg mot honom till den evighet han har förberett för oss. Buden tog Jesus och uppfyllde för våran skull. Det är grunden. Och i öknen så blir vi ödmjukade inför detta. Att om vi själva tror att vi ska kunna uppnå det som Jesus gjorde, så blir vi ständigt besvikna på oss själva. Men det vi lär oss i öknen, det är att hålla fast vid Kristus. Att förstå att det han har gjort, det gäller för oss. Hur ska vi då förhålla oss till vad vi ska göra och inte? Det är ändå så att nåden förvandlar oss. Vi är inte frälsta på grund av goda gärningar. Men vi blir frälsta till goda gärningar. När vi blir frälsta så vill Jesus att vi ska följa honom. Att vi ska upphöra med det gamla liv vi hade. Där vi kanske följde oss själva. Eller litade på andra, typ en farao som tyckte det här känns jättebra. Och vi har en ny Herre som vi vill följa. Det är inte goda gärningar som gör att vi blir frälsta. Det är Jesus som gör att vi blir frälsta. Men när vi väljer att följa honom så börjar det hända någonting med våran vilja, med våra begär. Och vi börjar längta efter att följa honom. Vi läser från första Korintierbrevet 10, förlåt, vers 1-6. Och har du din bibel så får du bläddra fram. Första Korintierbrevet 10, kapitel 1-6. Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. Alla blev de döpta i molnskyn och havet till gemenskap med Mose. Alla åt de samma andliga mat. Alla drack de samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem. Och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till, utan de föll och låg utspridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att vi inte ska ha begär till det onda som de hade. Vad betyder nu detta? Jo, det fanns ett val för Israels folk att få följa Herren. Men det var extremt svårt. De fick dela mycket med längtan tillbaka till Egypten, oron och tvivel inför framtiden. Det var tufft att vara ute i öknen på olika sätt. Och de människor som valde att sätta sin tillit till annat, de tog med sig avgudar från Egypten. De försökte hitta avgudar hos andra folk. Hitta hela tiden genvägar eller senvägar eller någonting annat. Tänkte, vi vill inte hålla på med det här med Herren. Vi vill hitta andra vägar. Det är de som Bibeln beskriver, de som Gud inte hade behag till. För det är när vi litar på Gud. Det är det han har behag till hos oss. Inte att vi löser allt eller att vi kan allt eller att vi gör allting rätt. Utan att vi litar på honom. Och de har blivit då ett varnande exempel för oss. De som valde andra vägar. Och vi ska lära oss att inte ha begär till det onda som de hade. Öknen handlar mycket om prövning. Någonting prövas i oss. Vad är det vi har tillit till? Vad är det vi egentligen tycker är viktigt? Vad är liksom livlinan vi vill hålla fast i? Jakobs brev kapitel 1 vers 12 säger: salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Så prövning kan leda till någonting gott. Det står i vers 13: ingen som blir frestad ska säga det är Gud som frestar mig. Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När sedan begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullmogen föder den död. Ja, men nu kanske det känns lite sandigt i munnen, va? Nu är vi verkligen i öknen. Vad är det här? Prövningen lockar fram begäret i mig som vill fresta mig att inte lita på Gud. När Adam och Eva stod i trädgården och ormen kommer, så börjar han att så in tvivel hos Eva och säger: skulle Gud ha sagt? Frestelserna i mitt hjärta som vill få mig att tappa den där trygga grunden jag har att stå på Kristus och istället vackla iväg och tänka att det är bättre att jag löser det själv, eller det är bättre att jag löser det den, eller där borta, det där ser ut som en riktigt bra väg, jag ska nog ta en annan väg istället. Begären väcks i mig. I vår tid så pratar vi inte så mycket om begär. Jag vet inte om du satte på tvn och de pratade mycket om att man ska avhålla sig från begär. Utan kanske snarare att man använder de här lite bibliska uttrycken på ett annorlunda sätt. Följ dina begär. Eller en frestelse. Det måste vara någonting riktigt bra. Det är nästan som att man försöker vrida på begrepp som Bibeln har förklarat ganska så tydligt. Och när vi läser Bibeln så kanske det studsar i oss. Oj, men vad är det här? Begär. Frestelser. Ska någon säga till mig vad jag får göra och inte göra? Ja, om vi har valt att ha Jesus som våran Herre. Om vi har valt att följa honom. Då är det helt naturligt att han har någonting att säga till om hur vi ska leva våra liv. Det är det det är att vara i efterföljelse av Jesus. När vi blir frestad så är det någonting som växer i oss. Och jag tror att den där ökentiden, när det inte är så härligt, när det blir riktigt tufft, då vaknar det där i oss som vi kanske inte visste fanns där. Vi blir medvetna om våra tillkortakommanden. Vi blir medvetna om saker som drar i oss på ett annat sätt. Och jag tror att vi ibland behöver det där. Vi behöver låta musiken tystna lite. Vi behöver låta larmet sänka sig för att se hur står det till med mig. Om vi går omkring i livet och tror att vi är utan synd. Om vi går omkring i livet och klappar oss själva på axeln och tycker att det är ganska bra ställt med mig. Då tror jag vi tappar någonting av vår tacksamhet till Jesus över vad han faktiskt har gjort. När han valde att arma syndare välja att frälsa mig. När vi tappar känningen om våra egna tillkortakommanden så kan vi också tappa någonting av kärleken för våra nästa. Och tycka vad svårt det verkar vara för dig. Ryck upp dig lite, hur svårt kan det vara? Utan vi behöver möta vår egen litenhet. Vi behöver möta våra egna tillkortakommanden för att ha kärlek till Gud och för att ha kärlek till varandra. Det står i Bibeln också att den som har mycket förlåtet älskar mycket. Och jag tänker egentligen att vi har alla mycket som behöver bli förlåtet och som har blivit förlåtet. Frågan är, vet vi om det? Frågan är, lever vi i den tacksamheten? Förstår vi? Vad fantastiskt det är att Jesus har valt att frälsa dig och mig. Förstår vi nåden? Förstår vi det han har gjort? Nåden är också att han inte bara låter oss vara kvar i våra struggles, i våra utmaningar. Utan nåden är också att Kristus vill förvandla oss. I Efesierbrevet kapitel 4 vers 17 så står det så här. Därför säger jag detta och varnar er i Herren. Lev inte längre så som hedningarna lever. Deras tankar är tomma, deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. Avtrubbade kastar de sig ut i orger och ägnar sig åt all slags orenhet och får aldrig nog. Men det är inte så ni har lärt känna Kristus. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Därför, det finns ett därför. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne. Och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Halleluja! När vi möter oss själva, vår litenhet, vår otillräcklighet, när vi ser våra begär, när vi känner våra frestelser, var är det vi vänder oss? Jo, vi vänder oss till Kristus. Han som har gjort allting för oss. Han som har tagit det ultimata priset, straffet som vi skulle ha fått. Men som vi har blivit besparade från. Han har älskat oss med en så stor kärlek att redan när vi var Guds fiender så valde han att betala allt. När du går ut från restaurangen så är notan cleared. Det är tomt. Det finns inget mer att betala. Jesus har gjort det som du och jag inte kan göra för oss själva. Och när vi inser det, när vi tar emot frälsningen, vi tar emot förlåtelsen, vi tar emot det nya livet, så säger han då till oss, och nu ska vi göra detta tillsammans. Jag ska ge dig min kraft. Jag ska iklä dig mig själv. Vi går vidare till ytterligare där det står om det här. Vi ska iklä oss Kristus. Galatierbrevet 5, vers 14. Om hur vi är kallade till frihet. Halleluja. När man läser andra Mosebok så ska man gärna läsa lite Galatierbrevet tillsammans. Det är en väldigt fin läsning. I Galatierbrevet kapitel 5. Vers 14-16. Ni är kallade till frihet, bröder. Låt inte bara den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen uppfylls i detta enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte slukar varandra. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Man kan fortsätta läsa om kampen mellan köttet och anden i oss. En verklig kamp som vi kan känna av och som i öknen blir särskilt påtaglig. Men vi får en uppmaning om att låta oss förnyas i ande och sinne. Vi får en uppmaning att vandra i anden. Vi får en uppmaning att välja att lita på Kristus. När kampen kommer, vill vi bara tillbaka till köttgrytorna? Eller vill vi faktiskt stå kvar och våga lita att Jesus har den bästa vägen för mig? Jag får mitt dagliga bröd och jag är på väg mot löfteslandet. Kolosserbrevet kapitel 3, vers 4. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era jordiska begär. Sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär, girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång när ni levde i dessa synder. Men nu ska också ni lägga bort allt detta. Vrede, ilska, ondska, förtal, fräckheter från er mun. Ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Vi behöver göra upp med saker som vill fängsla oss och som vill dra oss tillbaka till Egypten. När Mose ropar släpp mitt folk och Gud räddar folket ut ur Egypten, så är det liksom en väg som räddningen går. Men i öknen så är det som att Gud vill ta bort Egypten från våra hjärtan. Han är inte nöjd bara med att våra kroppar har lämnat. Han vill också påverka hela oss och föra oss ut i en fullständig frihet tillsammans med honom. Att iklä sig Kristus, där tänker vi att iklä oss också vapenrustningen som det står om i Efesierbrevet kapitel 6. Där det står om hur vi ska ta på oss sanningen som ett bälte. Hur vi kan vara klädda i rättfärdighetens pansar som skyddar alla våra vitala organ. Hur vi kan bära som skor på våra fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Hur vi får lyfta trons sköld. Hur vi får sätta på oss frälsningens hjälm, fatta andens svärd. Och hur vi under ständig bön och åkallan får vandra i detta att vara iklädd Kristus. Sanningens bälte, han som är vägen, sanningen och livet. Rättfärdighetens pansar, varför då? Jo, för att hans rättfärdighet har blivit vår rättfärdighet. Villighetens skor, varför då? Jo, för han var villig att kliva rakt in i döden för dig och mig. Och vi får sätta på oss hans skor. Frälsningens hjälm, varför då? För han har frälst oss från synden, från mörkret, från slaveriet. Vi är frälsta på grund av Kristus. Trons sköld, varför då? För det är hans trohet som gör att vi är frälsta. Andens svärd, som är Guds ord, som är Kristus Jesus själv. När vi går igenom det ultimata, tuffa tiden i livet, det där som vi kanske helst rymmer från, det som vi kanske helst flyr från, där vi helst sätter på något annat som upptar vår uppmärksamhet, där vi kanske sätter på en mobil, vi sätter på en musik, vi sätter på något annat, jag går ut. Man vill nästan inte bli kvar. Vet ni vad? Det går att vara kvar, att möta sig själv. När vi möter oss själva med Kristus. Det går att få frid med sig själv. Trots detta som är vår mänsklighet, vår brist, våra begär och våra frestelser. Det går att få försoning med sig själv på grund av Jesu blod. Det går att leva med frid. Det går att vara vän med tystnaden. Det går att vara vän med det på grund av att Kristus har gjort någonting för oss som är på riktigt. Romarbrevet 8. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Emil, du får gärna komma upp till pianot och spela lite. Och vi ska gå mot avslutningen. Det finns en seger. Det finns en seger när vi håller ut i prövningen, i frestelsen, i det tuffa. Vår utmaning är att fästa vår blick på Jesus. Vår utmaning är att stå kvar och lita på honom som har gjort allt. Det är vår utmaning. Profeten Elia fick vara med om så mycket fantastiskt under sitt liv. Han gick upp på berget Karmel och var med om ett sånt där supermirakel. Han bad och eld kom ner från himlen och hela offret brändes upp. Och han vann över alla Baalsprofeterna och det var liksom, det var en riktigt bra helg. Ja. Jag vet inte om ni har haft en sån helg med offer och eld och sånt. Men det låter som en kanonhelg. Exakt så brukar det vara. Och den här ökentiden, när prövningen blir som tuffast, kan ibland slå till direkt efter våra största highs. Det står om Elia Att han efter detta inte gick ut och firade med sina vänner, utan han blir rädd. Han gömmer sig. Han fruktar för sitt liv. Och i första kungaboken 19 så står det att han går en dagsresa ut i öknen. Han sätter sig under en buske och önskar sig döden. Han säger: Herre, ta mitt liv. Du och jag hamnar där ibland i livet. När det är riktigt, riktigt tufft. Och det Gud gör där, det är att han uppenbarar sig för Elia på ett konkret sätt. Men som inte är som han trodde. Det står att det kommer först en stor, stark storm. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Och där kom Herrens röst till Elia. Talade till honom, mötte honom, drog honom upp ur den grop som han hade hamnat i. Talade liv i hans röst. Jag vet inte var du befinner dig här i lokalen just idag. Om du är uppe på berget eller nere i gropen eller ute i öknen eller var du är någonstans i livet. Men när den dagen kommer att du är där ute i öknen, så minns detta. Att han som har skapat himmel och jord, han kommer aldrig lämna dig. Han kommer aldrig överge dig. Han håller sina löften. Han kommer vara med oss varje dag, alla dagar, in till tidens slut. Och han håller att sätta sin tro till. Han håller att lita på alla dagar, in till tidens slut. Vi gör så att vi reser oss upp och så ska vi be. Och jag ville bara läsa från Jesaja 41. Vad Herren säger till oss. Så bara ta ett andetag och bara ta emot från detta. Jesus. Var inte rädd. För jag är med dig. Se dig inte ängsligt om. För jag är din Gud. Jag styrker dig. Jag hjälper dig. Jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand. Låt oss be. Herre, vi kommer inför dig. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för din påminnelse om att du aldrig lämnar oss. Du överger oss aldrig. Vi tackar dig för den överväldigande seger som du har vunnit för oss, för vår skull. Och vi prisar dig och ärar dig för det, Herre. Och vi vill bekänna oss till dig, Herre, att vi är ditt folk, ditt egendomsfolk. Du som har kallat oss ut ur mörkret och in i ditt underbara ljus. Och vi säger nu, Herre, öppna våra hjärtan för dig. Kom med din kraft, med din frid, med ditt ord rakt in i våra liv. För vi behöver dig, Herre. Jag ber att du är den som ska befästa vår tro. Jag ber att du ska styrka oss, att du ska upprätthålla oss, Herre. Jag tackar dig för att du inte har utelämnat oss till oss själva, utan du går med oss varje dag. Du lämnar oss inte en enda sekund, utan du är här. Åh Gud, så vi bara säger, kom in i våra öppna hjärtan. Vi säger, kom helig ande. Kom helig ande. Hjälp oss att följa dig. Stöd oss i detta.
Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt, eller om du fick några tankar eller funderingar, eller om du tog emot Jesus, så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida www.malmopingst.se. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Du kan också ringa oss på 040 800 30. Har du något du vill att vi hjälper till att be för, så kan du mejla oss på forbon@malmopingst.se. Då når du vårt förbönsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst på söndagar 10:30 eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigne dig.